Både du och jag är ju i Stockholm och jobbar ibland. Och det här med cykling, det upphör ju inte i Stockholm bara för att det är vinter.
Nej.
De sätter på vinterdäck, dubbdäck, och så kör de ännu värre med sina lyckra overaller.
Ja, men vi pratade ju om det här i förra avsnittet, och då fick vi, var ju faktiskt en lyssnare som påpekade att man cyklar visst i Norrland på vintern.
Mm.
I varje fall i Umeå.
Ja, just det, för det är platt där.
Mm. Och så har de som att i Sundsvall, det är en värdelös cykelstad, så det är klart man inte kan cykla där, men i Umeå. Men jag tror att det också beror på att det är en studentstad.
Mm.
Att liksom studenter i högre utsträckning cyklar året om.
Men det är också en ganska präktig stad. Alltså så här, det bor ganska mycket människor där som...
Dennis Lyxén.
Ja, men han cyklar nog inte. Det tror jag inte. Jag tänker mer på alla de här människorna i skaljackor. Liksom, att det är så mycket så här funktionsplagg.
Jaha, fast då sånt får mig mer att tänka på liksom skotrar och skidor, ja, liksom, än vintercykling. Ja. Men vi kan i alla fall konstatera att folk cyklar på vintern också i vissa delar av Norrland. Ja. Även om jag tror att det inte är lika utbrett.
Var vi liksom väldigt kategoriska?
Jag tror det. Jag tror att jag var vintercykling. Ja,
var det så, du som...
Ja, det var nog jag som gjorde det. Men jag vill också säga att jag har ju faktiskt en son som bor i Umeå, och han har ju skaffat militärcykel och ut och trampa i snöstorm liksom, så att jag är ju inte helt främmande för idén. Nej. Om att vintercykla i Norrland.
Mm. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt av näst sista för året, Norrlandspodden. Hej Sofia.
Hej Po.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Mm. Är det bra med dig?
Jo då, lite förkyld. Det hörs kanske.
Ja, det ska man vara den här årstiden.
Ja, det är väl så. Andas lite tungt.
Mm.
Ja, du hade något
som jag ville prata om.
Ja.
Ja. Jag ville prata lite grann om att det finns någon tidning som heter Sveriges Natur.
Den är ganska stor.
Ja.
Mm.
Mm. Som har haft någon sån här omröstning bland sina läsare om vad som är Sveriges vackraste natur.
Mm.
Och det är då enligt de här läsarna Höga Kusten. Mm. Som har Sveriges vackraste natur.
Är det inte så?
Jag vill först bara säga, eller fråga dig. Tycker du att det är så? Tycker du att Höga Kusten är vackrast i Sverige?
Mm, jag tycker att det är otroligt vackert. Det är ju väldigt fint. Det är ju någonting väldigt speciellt med det. Nu har inte jag varit på Öland. Det lär vara väldigt vackert och väldigt speciellt ljus. Jag vet inte om det är jättekul. Jag tycker ju att Gotland är oerhört fint. Oerhört vackert. Det är någonting med ljuset där, eftersom det reflekteras mot... Den här vita kalkstenen ofta som liksom gör... Det känns på något sätt. Jag var på Gotland så himla mycket när jag var barn. Så jag håller ju Gotland väldigt högt. Men jag var ju på Höga Kusten också jättemycket som barn. Så att jag tycker ju att det är super, superfint.
Ja, jag tycker ju, tror jag, att... Alltså hela Sverige är ju faktiskt väldigt vackert. Alltså vi har väldigt mycket vacker natur. Och alltså väldigt varierad natur. Mm. Jag tycker ju att det är jättevackert... i Stockholms skärgård. Jag tycker det är jättevackert i Bohuslän också, med deras skärgård eller klipper och sådär. Jag är ju dessutom riktigt torsk på alltså fjällvärlden.
Ja, ja.
Tycker ju jag. Ja, håller jag mycket högre utseendemässigt än Höga Kusten.
Mm.
rent.
Ja. Det är lite konstigt kan man tycka. När det
sen finns... kanske jag är lite hemmablind. Jag bor väldigt nära, är liksom uppvuxen mycket i Ångermanland, åkt där mycket. Mm. Jag tycker liksom att Höga Kullen, ja, men det är ju bara skog.
Alltså, ja, men, och jag... men vadå, det är ju superfint ju. Det är ju liksom... Det är ju toppen. Men,
har jag inte berättat om när jag var, när de höll på att bygga Höga Kustenbron, så fick jag åka upp högst upp på toppen på en av de här pylonerna.
Jaha, wow. Och, var du lokalreporter?
Mm, precis. Ja. Jag minns inte vart jag jobbade. Ja, det kanske var mitt nytt. Jag åkte i alla fall längst upp där. Och jag var väldigt så här förväntansfull, för de snackade upp det här jättemycket. Och gud, det är så fantastisk utsikt och det är helt otroligt. Så här. Och jag har sällan blivit så besviken i hela mitt liv, därför att det enda man såg där uppifrån var ju skog. Mil efter mil efter mil efter mil.
Fast du såg ju hela Ångermanälvens mynning där. Och liksom den,
ja, men jag är uppvuxen vid Ångermanälven. Jag tycker liksom inte att det är så spännande. Alltså, ja, jag såg långt såklart, men det var ju liksom tråkig utsikt.
Jag har väldigt svårt att åka E4 där utan att faktiskt köra upp till den där restaurangen och stanna där och titta ut. Och sen så försöker jag alltid ta en bild på bron. Som jag tänker att jag ska lägga ut på Instagram. Men så lägger jag aldrig ut den. För det blir liksom inget bra på bild.
Det är jättesvårt också att få bra bilder på den här bron. Eftersom man kan ju liksom inte stanna bilen mitt på bron. Eller, och få de här bra... Alltså, jag säger ju inte att det inte är vackert. Jag tycker att det är vackert. Och jag tycker att det är fint på kvällen, i sommarkväll, skymning. Över, alltså jag tycker verkligen det. Men att det skulle vara liksom det vackraste...
Jag kom just på nu faktiskt att jag skrev en artikel om Höga Kusten- idén när Höga Kusten blev världsarv. Mm. För Höga Kusten blev ju världsarv för, vad kan det varit, 15 år sedan? Någonting sånt skulle jag gissa.
Ganska länge sedan.
14-15 år sedan. Men det var ju ett ganska tråkigt världsarv, för det var ju landhöjningen som var själva världsarvet. Alltså Höga Kusten är ju tydligen en av de platser i norra Europa som har högst landhöjning per år. Den Höga Kusten,
eller om det är i världen.
Ja, det kanske är så. Ja, va? Ja. Den stiger väl med ett par, tre centimeter. Nu kommer någon höra av sig och säga det här i millimeter. Ja. Mm. Men gör inte det. Vi kan få gissa ibland i det här programmet. Det är bara en podd. Men då i alla fall så var jag där och skrev om det. Och pratade med folk som var liksom rädda för vad som skulle hända med Höga Kusten då, med den här enorma turistinvasionen som skulle komma. Och det var ju också så att Kramfors kommun ville vid, för att liksom dra nytta av det här världsarvet, så ville de bygga ett stort världsarvsmuseum, ett istidsmuseum skulle det vara, där den här restaurangen är nu vid brofästet. Och där skulle det också ligga ett kasino. Det som sen hamnade i Sundsvall. Mm. Det var ju då Kramfors kommun intresserad av att det skulle ligga där. Och det här tyckte jag var en rolig historia liksom, om hur kommunen försöker dra nytta av såna här saker. Liksom.
Sen var det väl så att kommunen inte hade några pengar till det här museet som de ville bygga och sådär.
Nej, det fanns väl inga pengar till någonting, tror jag. Nej. Men det blev den där restaurangen i alla fall. Det vet jag inte om. Det var nog ett kommunalt förlustprojekt, kan jag tänka mig.
Ja, det är ett hotell också.
Ja.
Jag har bott på det hotellet. Har du gjort det?
Nej.
Nej.
Men du har en liberal ledarskribent kollega.
Ja, precis. Jag har en liberal ledarskribent kollega. Thomas Esaias Englund, som då är politisk redaktör på Örnsköldsviks Allehanda.
Mm.
Och han skrev, som jag tycker är en ganska rolig text, som jag måste få läsa lite högt ur här. Att bero på den här utnämningen då. Så skrev han att det jublas bland ångermanlänningar i sociala medier just nu. En tidning som de flesta aldrig har läst har nämligen utsett Höga Kusten till Sveriges vackraste natur. Det är tidningens läsare som sagt sitt under överinseende av en jury, och det är ingen annan än den folkkäre mitt i naturen-profilen Martin Emtenäs som har gallrat bland de inkomna bidragen. Bra jobbat, Martin. Ortens turistföretagare är mycket nöjda. Själv känner jag mig bara eländig. Jag har blivit en grinig gubbe som stör mig på reklambyråsvenska, provincialism och naturpornografi. Om det inte är Karlfeldt, såklart. Att läsa vinnarreportaget om Höga kusten i tidningen gör mig bara ännu gnälligare. Så här låter det när tidningen skildrar hur det är att åka över Höga kustenbron och titta ut genom bilrutan. Morgondimman ligger tät över vikar och småsjöar och skogskullarna böljar i höstfärger. Mm. Det låter onekligen vackert. Problemet är bara att utsikten sällan är lika inspirerande klockan 7 en måndag morgon när man håller på att frontalkrocka med en lastbil på grund av den där förbannade dimman. Sen fortsätter han att liksom hacka sönder de här vackra beskrivningarna i den här artikeln på det här sättet.
Vad vill han med det där då? Hur tolkar du det?
Ja.
Han vill säga att naturen är överskattad.
Jag kan ju hur han avslutar. Problemet med att läsa om Höga kusten är att det aldrig är mitt Höga kusten som skildras. Tävlingar som Sveriges vackraste natur och sådana här naturreportage säger mycket om samtiden. Att allt ska vara så fruktansvärt tillrättalagt, fjäskigt och präktigt. Naturromantiken tar ut den mänskliga aspekten ur hela ekvationen. Det vackraste med Höga kusten är givetvis människorna som bor här. Inte någon överskattad världsarvsmossa eller blåbärsblå spillning med klarröda osmälta lingon från mård eller räv eller kanske något helt annat. Höga kusten behöver inte fler fina priser utan trovärdiga berättelser.
Mm. Jag förstår, jag kan verkligen så här, det han ger uttryck för, det här tycker jag är väldigt intressant. Mm. Jag har i det senaste numret av samma tidning, Sveriges Natur, en essä som handlar om exakt den här liksom konflikten mellan modernitet och natur som jag tycker är ganska levande i Sverige. Och jag tar som exempel där hur jag har en bok i min bokhylla här som handlar om liksom kolonisationen av lappmarken. Och jag tror att den heter Från vildmark till bygd, tror jag den heter. Och det är ju på något sätt det svenska projektet. Att vi koloniserade vildmarken. Vi lever i den vilda Norden och här är det skog och älvar. Och det är höga berg och vi gav oss ut i denna natur och vi tämde den och vi gjorde om naturresurserna till liksom ekonomiska resurser. Och nu lever vi med den diskursen är väldigt stark i Sverige skulle jag säga. Att vi betraktar, när vi ser en älv så tänker vi vattenkraft och när vi ser en skog så tänker vi timmer och när vi ser ett berg så tänker vi järnmalm.
Prata för dig själv. Nej.
Ja, men och sen så kommer då någon sån här mupp som Martin Hämtenäs och liksom vill lyfta naturvärdena och då reagerar då din liberala ledarskribentkollega som egenskap av lokalbefolkning och säger att nej, men det är inte det som är värdet här. Det är värdigt för den som kommer utifrån. Men för oss som bor här så är värdet ett annat. Här finns det andra värden. Och det här är en väldigt, väldigt vanlig konflikt. Ju,
mellan... Ja, men för det här värdet som han beskriver, det är inte det här som är värdet, säger han. Nej. Men samtidigt genererar det ju värde om människor vill komma och titta på det utifrån den här romantiserade bilden. Ja. Jag menar, jag är ju en sån person som gör mina små roadtrips varenda sommar och åker norrut och älskar liksom och faktiskt Höga kusten besea varje år och ja. Och det är ju hos mig en djupt romantisk och lite sentimental grej att göra det, såklart. Jag är ju extremt mycket naturromantiker, även kring där jag bor själv, alltså runt Sundsvallstrakten. Jag tänker ju inte som du sa.
Då har ju du blivit en modern urban varelse då som åker ut och konsumerar den här naturupplevelsen. Ja. Du åker ju inte ut. Men jag skulle nog säga att för många svenskar så är ju det man vill konsumera är ju det som naturen kan producera snarare än den där upplevelsen. Fast det är ju det som är det intressanta också, att det här är ju någonting som gradvis håller på att tippa över. Och i takt med att naturupplevelser i allt högre grad genererar inkomster och skapar arbetstillfällen, så kommer vi vara tvungna att kalibrera om den här synen på svensk natur. Så att istället för timmer så får vi skog. Därför att vi har att göra med nu en globaliserad värld och en väldigt massa människor, inte bara i svenska storstäder utan i liksom europeiska och sydamerikanska och amerikanska städer som vill resa till Sverige och se svensk natur. Och de skiter fullständigt i vår järnmalm som de kanske använder på något annat sätt. Men det de vill se när de är här.
Det är ju berget och inte det som är inuti det. Men jag menar, sen, det är inte det att jag inte känner till, och det är inte det att jag inte värdesätter så att säga naturresurserna och hur de kan användas. Men det är inte det som är naturen för mig. Alltså jag har ju till och med en romantisk bild av timmer. Mm-hmm. Eftersom jag växte upp liksom, mina somrar vid Ångermanälven när det fortfarande flottades timmer. Mm. Så för mig är det så här nostalgi och någon slags här barndomslängtan. Så att jag skulle kunna tänka mig att man som en ren turistattraktion skulle börja flotta timmer på en älv. Alltså för att ge den upplevelsen till och med. Därför att jag skulle älska att få se det igen.
Jag skulle också vilja se det igen, verkligen.
Ja,
det är ju...
Så skulle man kunna kombinera det här industriella med det här romantiken.
Mm. Och hästdragna timmerkälkar och skogshuggare i grå vadmal som dricker kaffe kokat över elden.
Kolmiler.
Och kolbullar. Ja, det är ju framtiden. Och det är lite så att vi liksom, vi gjorde om vildmarken till bygd. Men för att den ska bli gångbar igen så måste vi kanske vända det åt andra hållet. Att vi ska gå från bygd till vildmark lite mera. Och den processen är ju väldigt smärtsam och väldigt... Det här har jag liksom pratat och skrivit om ju jättemycket, men jag glömmer ju aldrig någon gång när jag pratade om det här. Jag tror att det var i Norsjö uppe i Västerbotten. Och jag höll på att prata om det här med turismen och turismens framtid och skogsnäringen. Och så satt en gubbe på första bänk som liksom när jag pratade om det här med att köra tyskar i hundspann och sånt där. Bara, det är inte värdigt. Så. Att det liksom, för han hade jobbat i skogen hela sitt liv. Och han kunde nog liksom förstå att om hans barnbarn och barnbarnsbarn ska kunna bo kvar i de där skogarna, så är det inte liksom skogsarbete som kommer sysselsätta dem, utan då kanske snarare turism. Vilket då innebär att man måste se skogen på ett helt annat sätt än vad han och hans generation har gjort. Och det är en ganska svårsmält grej för många ju. Det är det.
Vi har ju jättefina och gulliga lyssnare till det här programmet, varav ganska många nu har börjat teckna upp sig för att sponsra oss.
Mm.
Men inte alla. Så hur gör man på?
Det är ju superlätt ju. Det var faktiskt någon som skickade en så här direktmeddelande till mig på Instagram, bara säga, jag litar inte på internet. Jag vill inte så här, kan jag swisha pengar till dig istället? Men det blir så rörigt bokföringsmässigt. Vi har ju ett produktionsbolag som håller i podden som heter Teg Publishing, och de har satt upp det här Patreon-kontot. Man går in på patreon.com/Norrlandspodden och där kan man bli donator då till Norrlandspodden. Då bestämmer man en summa som man vill ge per avsnitt, och varje gång vi lägger ut ett avsnitt så dras den där summan då från det konto som man angett, eller kort som man angett. Och det är helt frivilligt hur mycket och hur länge man vill sponsra podden. Nu har vi gjort ganska många avsnitt just den här säsongen.
Det är en del som har varit lite oroliga för det.
Ja, men... Vi fick feeling.
Mm. Ja. Mm. Ja, men vi har ju haft så pass långt uppehåll.
Ja.
Mm.
Men det är ungefär så det går till.
Ja.
Det är inte krångligare än så. Jag har inte gjort det själv, för jag har inte skänkt pengar till min egen podd. Det kändes lite avigt. Och jag har inte gjort det till någon annan podd heller. Det borde jag kanske göra.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Ja.
Men det är en bra grej. Men man kan få en premie också, tror jag.
Om man skänker, tror, minst 100 kronor per avsnitt.
Ja, 10 dollar, va? Man skänker i dollar.
Ja men precis, det är dollar. Mm. Då får man din bok.
Mm. Fan, sånt som.
de här lyssnarna kommer också med en del synpunkter och sådär.
Mm.
Och korrigerar oss ganska mycket. Vilket jag tycker faktiskt är ganska bra och intressant.
Mm.
Bland annat då så har vi ju haft någon utläggning om tidningar. Och tidningsnedläggning och apropå medieutredningen.
Just det.
Och då rörde vi ihop det lite grann. Så att ingen ska tro att vi absolut inte har någon koll, så vill vi då berätta att vi känner till tidningen Dala-Demokraten, som alltså är en socialdemokratisk tidning i Dalarna, även om vi inte nämnde den i avsnittet.
Det är klart vi känner till den. Ja. Det är Göran Greiders tidning.
Mm. Sen så tror jag faktiskt att jag tror det var du på som lyckas blanda ihop Västerbottens Folkblad med Västerbottens Kuriren.
Jag måste ha gjort det på något konstigt sätt.
För du påstod att den var liberal, men det är den ju inte. Och det vet vi ju. Det vet ju du med.
Ja.
Ja, att den är en sossetidning också.
Eller om jag blandar ihop den med Norran, med Norra Västerbotten.
Det är möjligt, du kan ha blandat den ihop den med Norran.
Är den?
Norran.
Norran är väl ändå liberal?
Norran är liberal.
Ja, precis. Mm. Jag har en känsla av att det var så.
Och sen så ville du också placera då Folkbladet av Vidar Andersson, skriver ledare, i Örebro.
Ja, klantigt.
Ja, för den ligger ju i Norrköping.
Men det är ju Norrlandspodden och vi kan ju inte hålla koll på södra
Sverige.
Det går ju inte. Ja, men, och det måste jag säga att det är ju faktiskt, jag tror att jag är hyfsad på geografi, men jag kan vara ganska dålig på södra Sveriges geografi ibland.
Jag är ganska dålig på Mälardalen. Alltså så här, att placera ut städerna. Jag vet att det ligger massa ställen där i klump. Mm. Liksom, men jag har inte riktigt koll på... Skulle nog inte träffa rätt på alla på en karta. Det tror jag inte.
Nej.
Ja, men då har vi rätt ut det. Sen en annan sak som vi faktiskt har fått överlägset flest reaktioner på. Det var att du nämnde en film.
Insomnia, som tydligen då hade en norsk förlaga.
Ja.
Den amerikanska filmen som jag hade sett var alltså en remake på en norsk film.
Med Stellan Skarsgård i huvudrollen.
Mm. Okej.
Okay. Ja, så nu vet vi det också.
Ja, och ni.
Mm.
Ja. Okej, okay, var det något mer som vi skulle äta upp?
Ja, jag tror inte så akut. Ingenting mer akut. Som vi behöver äta upp.
Men det är helt okej att höra av sig. Jag tycker också lite grann så här att det är ju en podd. Alltså man pratar och så
vi
där.
Vi kan flyga och ut och bli spontana.
Och ibland så har man kanske inte researchat allting i detalj. Och då kan det bli så där. Även om vi har ganska bra koll på saker. Men sånt händer.
Ja, och vill ni ta kontakt så finns vi på Facebook, Norrlandspodden på Facebook. Yes. Följ oss där och kommentera och tyck till och rätta till om vi är ute och cyklar.
Mm. Bra.
Nu tänkte jag att vi skulle prata om något helt annat.
Mm.
Flygskatt.
Åh, vilket härligt ämne.
Mm. Förra veckan så drog ju, det kanske var tidigare till och med, men Ishotellet har ju någon sån här kampanj mot flygskatt.
Mm.
Eftersom man då hävdar att alla som kommer hit flyger hit och det kommer att gå åt helvete för oss nu om den här flygskatten införs. Vad tänker du om det?
Ja, det finns ju en uppenbar ironisk poäng att plocka på det där, och det är ju att...
att Ishotellet är beroende av is som håller på att smälter på grund av flyget. Ja.
Fast de håller ju på att säkra, liksom, de håller ju på att försäkra sig om att klara sig ändå. De bygger ju stora liksom hallar där de ska kunna liksom, de förvarar isen i stora kylhangarer.
Håller de på att bygga fler alltså?
Jag tror det.
Sen är det ju faktiskt så här att i kombination med växthuseffekten och som smälter isen så håller ju Golfströmmen på liksom dö och sådär. Så att det finns ju faktiskt rent potentiellt en risk att det till och med blir kallare.
Ja, det är den day after tomorrow i princip.
Det finns
idén.
Ett sånt scenario att temperaturen höjs på jorden och vattennivåerna kommer att stiga, men precis här i Norden som har levt på Golfströmmen så att säga, kommer att kunna bli mycket, mycket kallare trots detta.
Jag vet inte om det är något att hoppas på som lösning riktigt.
Jag sa inte att jag hoppades på det som en lösning. Jag ville bara påpeka att man ska liksom kanske skratta bäst som skratta sist åt ishotellet i den här frågan.
Det var ju många som delade den där annonsen och skrattade gott åt det där.
Ja.
Nu finns det väl liksom en annan sak som man kan kanske ifrågasätta, och det är ju huruvida den här relativt modesta summan som det ändå handlar om verkligen avskräcker en turist som flyger hela vägen.
Det kan jag svara på direkt.
Ja.
Nej.
Nej.
Nej, för att det är 80 kronor per inrikesresa.
Ja.
Och en flygbiljett från Stockholm till Kiruna, vad kostar den? 2000.
Ja, det är nog olika liksom, beroende på flygbolag och vilken tid man flyger.
Men det är ju inte, det kan vara väldigt billigt. Dyrt. Det är inte billigt idag att flyga till Kiruna.
Det kan
och
vara
den som har råd att köpa en flygbiljett till Kiruna har råd med de här 80 kronorna extra.
Den som har råd att bo på ishotellet och besöka ishotellet, som också är en ganska liksom, kostsam övernattning. Det är ganska lyxigt.
Ja.
Även om man bor i en kall iglo. Men man får betala ganska ordentligt.
Det är väldigt
ordentligt.
Lyxigt.
Man får betala. Det är liksom en exklusiv upplevelse. Då tror jag att man har råd. Och jag tror också kanske att de som gör en sån sak, för det här är ändå att betrakta som någon typ av naturturism och sådär, där man besöker ett avlägset turistmål som på något sätt också så här hämtar sin autenticitet och sin laddning från att det är någon slags naturlighet och det är ett naturligt element i isen och så här. Jag kan tänka mig att man nästan tycker att det är ganska schysst att betala för det.
Mm.
Och att vdn för ishotellet kanske lite grann blev ett verktyg för den här lobbyn.
Ja.
Jag skulle nog tänka efter ett varv till om jag var den vdn. Om det här verkligen var en bra sak att låna sig till.
Om det verkligen gynnar ishotellet.
Om det gynnar ishotellets varumärke att slå sig ihop med flyglobbyn. Och liksom se till att flyget får fortsätta ha de här unika privilegierna som flyget har. Där man inte, alltså flyget är ju idag det enda transportslaget, vad jag vet, som inte står för sina egna kostnader miljömässigt. Alltså det är ganska stora pålagor på vägtransporter och privatbilism och på tåg och på massa.
Ja, absolut. Flyget är definitivt,
men flyget betalar
befriat
inte,
och knappt någon moms. Och, alltså det är verkligen på det sättet. Och sen kan man ju då i och för sig handla med såna utsläppsrätter som ju är dyrare än den här tänkta flygskatten. Mm. Men det är ju också någonstans ett nollsummespel. Och det finns ju då, jag har ju skrivit om det här och jag har ju då skrivit att jag är försiktigt för flygskatt.
Och vad händer då?
Och det är ju inte för att jag, alltså jag är ju inte för massa höjda skatter och avgifter och sådär. Och det finns ju då relevanta argument som handlar om att man så att säga ökar klyftorna i samhället, att ja, men är det bara de rika som ska ha råd att förstöra miljön eller liksom, ska man vara rik? Men min utgångspunkt har ju varit att jag på riktigt börjar få liksom lite klimatångest. Alltså det är ju verkligen på riktigt som växthuseffekten håller på att ta koll på jorden. Och det var några dagar här tidigare för några veckor sedan som det var så 20 grader varmare än normalt för årstiden i Arktis, och det har liksom chockat jättemånga forskare, och det börjar bli såna här olika effekter som påverkar varann på ett sätt som forskarna inte har kunnat förutse, så att det är ju liksom akut kris. Och då tänker jag så här, att även om jag då som liberal inte gillar massa skatter och avgifter och tvång, så när det gäller att rädda klimatet, då är jag för tvångsåtgärder, för att det är ingenting annat som funkar. Då måste ju tvinga människor att lägga om livsstil. Och vad jag då är skeptisk till när det gäller den här flygskatten, det är faktiskt den låga summan.
Mm.
För det är 80 kronor för en inrikesresa, det är tror jag 430 för en lång utrikesresa. Och det kommer ju inte att minska flygna, så folk kommer inte att flyga mindre. Möjligen så här marginellt att en trebarnsfamilj åker till Thailand vart tredje år istället för vart annat, eller alltså så där, om det blir några tusen dyrare. Men det är så otroligt marginellt. Så nej, det kommer inte att minska flygningen. Och eftersom det är en skatt och inte en avgift, så innebär det att det blir som en skattepengar som kommer in i den stora skattkistan som kan användas till vad som helst. Jag hade kanske föredragit en öronmärkt avgift som skulle gå till exempel då järnvägen.
Ja,
ja, men alltså för att satsa alltså på miljö... Typ
alltså
ja, men
en skatteväxling av något slag.
Ja, eller men precis. Precis. Ja. För nu känns det som att nu är det lite luddigt vad de här pengarna egentligen ska användas till.
Det är väl inte det som är huvudsaken. Huvudsaken är väl då att man på något sätt vill ta ett första steg liksom mot att flyget ska stå för sina egna kostnader, ja, i högre grad. Och då är ju summan för
lite. Det är svårt att säga emot. Summan är väldigt liten. Den är så liten så ingen kan klaga på den egentligen.
Nej, så då är den ju ganska poänglös.
Ja. Men som princip är jag för den. Sen kan man ju ändå, och bör ju ändå, för den här diskussionen som ishotellet ändå är inblandad i. Mm. Och som många andra också argumenterar för, nämligen: går det att rädda klimatet utan att utarma glesbygden?
Nej, det här är ju verkligen 10 000 kronors frågan, kan jag känna.
Jag har all respekt för människor i glesbygd som är beroende av flyg, för det finns ingen järnväg. Eller beroende av bil, för det finns ingen kollektivtrafik.
Ja, det är ju... Herregud. Det finns ju ett sånt där... det har pratats om att det ska läggas ett förslag på en kilometerskatt för tunga transporter,
ja,
som inte har lagt fram. Men redan innan det har lagt fram så har ju de som är motståndare till det bestämt sig för att det är en jättehög skatt och den kommer slå ut hela skogsnäringen, och fast den inte ens har nämnts några summor.
Nej, men det är samma med flygskatten. Det var så att innan att några liksom summor hade nämnts.
Och så är det ju varje gång det är en bensin- eller dieselskattehöjning också, så är det här liksom, då slår man på stora trumman. Sen märker man ju liksom att de naturliga prisfluktuationer som sker till exempel på bränslen, de har ju ett extremt litet genomslag i människors beteenden.
Ja.
Och folk verkar ta den kostnaden. Jag menar, nu har ju liksom OPEC haft väldigt låga oljepriser här under några år för att konkurrera med USA:s framställning av liksom fracking olja, och det har varit låga priser, men det var ju inte länge sedan det kostade 2 kronor mer per liter att tanka diesel och bensin till exempel. Det var några år sedan liksom. Och det är inte så himla stor skillnad. Folk bryr sig inte jättemycket om det, men när det är en skattehöjning så blir det helt plötsligt, det är det här symbolvärdet som är jätteviktigt. Och jag kan ju också känna att det är orättvist. Därför att de man vill komma åt med den här skatten... Det kom ju också en ny undersökning här om veckan som visade att det skulle behövas 4,5 jordklot om alla betedde sig som svenskar. Alltså vi är ju våra ekologiska fotavtryck är väldigt stora, och en väldigt stor del av det är ju att vi har hyfsat bra privatekonomi i Sverige och därför reser väldigt mycket till Thailand och till andra destinationer, och det kostar på miljön helt enkelt. Och det är ju på något sätt det medelklassbeteendet som man vill komma åt med den här typen av skatter egentligen. Men de som kanske blir hårdast drabbade av det är ju de som faktiskt behöver de här transporterna mest. Och det tycker jag är svårt. Liksom. Det bör man ju liksom på något sätt ta hänsyn till.
Men jag tycker också att man kan vara lite pragmatisk. Eller jag tycker att man bör vara det. Eftersom när det gäller då utsläpp, vare sig vi pratar utsläpp från bilar och lastbilar eller flyg, så är det ju så att skogsbruk suger ju upp koldioxid.
Den här diskussionen tänker jag, nu känner jag lite så här, det här finns det verkligen olika
skolor.
Olika skolor. det här, om vi,
men det beror på hur, men det finns så många om och men såklart. Hur brukar man skogen? Hur växer den? Hur snabbt hugger man ner den? Vad använder man den till?
Ja, jag tror ju inte alls på den där.
Du tror inte på det överhuvudtaget?
Alltså jag tror ju, alltså det finns, det här är ju ganska avancerad, alltså det här är ju ganska avancerade teorier som handlar om kolkällor och kolsänkor. Mm. Och i vilket skede skogen tar upp och i vilket den släpper ifrån och om marken släpper ifrån kol när man har då behandlat den till exempel eller kört över den. Och i vilket skede det här avverkade timret då släpper ifrån sig sitt kol och vad man använder det avverkade timret till om man eldar upp det, man gör biobränslen och man bygger hus och man,
ja, om liksom, du eldar upp det så spelar det ingen roll.
Så det där är en jättekomplicerad sak och som skogsindustrin försöker förenkla jättemycket och det här har ju liksom spritt sig. Jag skulle nog säga att första gången jag stötte på det så kände jag oj, vad dumt. Och sen så har det nästan blivit som en sanning. Och jag har till och med hört Sven-Erik Bucht upprepa det här som om det vore liksom en fullkomlig självklarhet att ett extensivt kalhyggesbruk är det bästa för miljön. Därför att om man hugger ner skog och återplanterar och den växer upp så binder den uppväxande skogen kol. Och därför så är det jättebra ju mer man hugger ner. Det är nästan
ja, för så enkelt så är det ju inte. Det är inte det.
Nej, men
det
vulgär argumentet är ju att man ska i princip ge sig ut. Alltså det, och det här finns det ju företrädare för skogsindustrin att det till och med är miljöfarligt att ha naturreservat. Därför att all skog som inte huggs ner och tillåts växa upp igen är då en
koldioxidutsläppare istället.
Ja, eller liksom så här, där missar vi en potential att binda kol. Och så är det ju givetvis inte.
Nej.
Det funkar inte på det sättet.
Och jag har ju nu inte heller hävdat den teorin.
Jag blir bara rädd.
Jag ville komma. Och det kan vi kan ta bort hela den här trädediskussionen då. Det är ändå att när det gäller flygtrafik till exempel så är det en sån liten del av all inrikestrafik som går till Norrland. Alltså pratar om alla flygplatser i Norrland. Ja. Det är så pass få, tror jag är några få procent av alla flighter inrikesflighter i hela Sverige som går norrut. Och de få procenten skulle man kunna ge en skatterabatt eller någonting om man nu tror att det skulle vara ett så stort problem, vilket jag inte tror. Men rent principiellt så tycker jag att man kan göra det.
Jag tycker att man skulle kunna beskatta lite selektivt, alltså vissa linjer istället. Alltså att om man tar till exempel Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, oavsett om man flyger från Arlanda eller Bromma, så finns det i princip fullvärdiga alternativ i form av tåg och som dessutom är konkurrensutsatt och där du har flera operatörer och företag som kör på de sträckorna till exempel. Där skulle man kunna ha högre skatt. Därför där pågår det ju faktiskt en hel del okynnesflygande måste man säga då. Mm. Och sen så skulle man kunna ha en skatt på flighterna norrut men som inte är lika hög. Men att där det finns konkurrens skulle man ju kunna beskatta hårdare. Om avsikten är att få resenärerna att välja ett miljövänligt alternativ istället. Mm.
Men då är ju problemet att till vissa ställen så finns ju inte det här miljövänliga alternativet.
Nej, och då behöver man inte lägga på någonting där då?
Nej.
Nej.
Och det har vi löst
det här.
Ja, vi har löst och löst. För det är väl det här som, och det här har vi väl pratat om förut. Men det här otroligt usla sättet som vi har hanterat järnvägen.
Ja, ja.
Men vi kanske inte ska snöa in på det.
Nej, men
jag pratade med Sven-Erik Bucht för övrigt då om flygskatten och sådär. Och han sa ju då till mig i alla fall att han är öppen för att befria vissa Norrlandskommuner från flygskatten. Mm. Till exempel Kiruna. Och han sa också, enligt honom då, så i Storbritannien, England har man flygskatt. Och där har man sådana rabatter.
Det är klart det går. Jag tror överhuvudtaget att det har funnits ett, det här är min upplevelse. Det har funnits under ett antal år ett väldigt, väldigt starkt motstånd mot att ha olika politik och olika regelverk för olika delar av landet. Och det känns lite grann som att det kanske håller på att luckras upp. Alltså det har att göra med den här...
Men det måste liksom ju också ha att göra med en ökad förståelse. Alltså att det finns en ökad medvetenhet hos storstadsbor om villkoren på landsbygden. Kanske inte jättemycket, men lite grann.
Eller politiker då?
Jo, att men även om det är politiker, för att alltså politiker vill ju ändå inte bli liksom illa omtyckta. Och om alla medborgare skulle komma och säga varför får de rabatt och inte vi, och göra en jättegrej av det, så skulle det bli svårt att genomföra.
Mm.
Det är det jag menar, att ändå det finns en ökad medvetenhet om villkoren i glesbygd kanske.
Mm. Har du satt dig in i det här med kilometerskatt för tunga transporter och sånt där, eller?
Inte i detalj, nej.
För det verkar ju vara som ett rött skynke för så många. Verkligen.
Ja, och jag menar, jag kan förstå det, därför att när det är, alltså, den är ju mycket, mycket, nu har jag inte siffror i huvudet för jag har liksom inget sifferminne, men det är ju en högre procent att, alltså, kostnaderna kommer att öka mer för en lastbilstransport än för en flygresa, så att säga, om man inför den här kilometerskatten. Och det är ju väldigt många, alltså vi har ju extremt mycket många produkter, till exempel trä, som rullas på lastbil genom Norrbotten. Så det är klart, jag kan förstå och jag kan se att här blir det väldigt mycket dyrare för de som vill transportera varor i Norrlands inland framförallt. Och även här kan jag ju tänka att det måste kunna finnas vägsträckor där det inte finns några som helst alternativ där man kan rabattera det här. Problemet med det är det att om man då ska hävda liksom utgå från eventuella alternativ, man säger men om det finns järnväg så får ni inte den här rabatten. Ja, men säg då att det finns järnväg som mellan Stockholm och Göteborg, men den järnvägen är liksom överbelastad, den har dålig kapacitet, så fort det blir ett litet fel så kör det ihop sig. Kan man räkna det då? Som att det finns ett vettigt alternativ?
Nej, det kan kanske man det? Är svårt, men då borde man ju använda de här pengarna. Så överhuvudtaget så kanske man borde liksom använda skatter mer offensivt för att åstadkomma förändringar. Att man till exempel liksom samlar in skattepengar på ett ställe för att åstadkomma en förändring någon annanstans. Det vore väl alldeles utmärkt om man kunde få liksom, om man finansierade järnvägsutbyggnad och järnvägsupprustning med skatter på tung trafik och privatbilism och flyg till exempel. Det skulle ju, det tänker jag att det skulle gynna Norrland. Alltså den typen av liksom beskattning skulle ju på sikt faktiskt vara, skulle ju vara
ja,
bra.
Om man fick någon slags försäkran om att pengarna då användes till annan infrastruktur.
För det här, alltså det här med att det, alltså det är det här med skatter. Och du sa ju det inledningsvis också, som liberal så tycker du inte om liksom statlig
inte för mycket, inte tvång framförallt. Alltså jag tycker så här, jag har ingenting emot skatter i liksom som princip. Jag har emot massa onödiga och för höga skatter, men jag har ju ett större problem med när politiken försöker tvinga människor till att ändra sina beteenden. Alltså det är det,
fast
som,
det är
som
det
liberalismen på något sätt inte gillar.
Fast det är ju precis
gillar.
Det jag pratade om nu. Att jag skulle vilja se mer av en sån politik.
Jo, men det är ju det jag säger också när det gäller klimatet. Jag säger det. För här tycker jag att här måste vi ändå hålla. Vad spelar det för roll om vi lever i en fri och liberal värld där varje människa är herre över sitt eget liv om vi inte har någon jord att leva på? Liksom. Då måste man ju kunna släppa på det.
Vad bra. Vad bra, då är en liberal mindre att slåss mot då. För en annan sak som har hänt sen sist, det är ju att den här tänkta regionbildningen i Sverige och storregionen Norrland har havererat. Det var konstiga turer. Det kallades till presskonferenser och det skulle bli uppgörelser och sen så blev det ingen uppgörelse och sen så bara havererade
allting. Ja, och först så liksom, först undantogs ju Jämtland. Ja. Det kom någon slags besked om att Jämtland slipper
och så skulle ingå göra
i den här regionen. Ja. Och
sen skulle och Centern göra upp med sossarna.
Mm.
Och
sen så skadade sig mellan dem.
Vad var huvudorsaken egentligen till att det skar sig?
Till att det skar sig? Du, det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Det var inte på mitt bord.
Är du lättad eller ledsen?
Nej, jag är ledsen. Alltså dels är det så här att jag personligen bor ju i Västernorrland. Västernorrlands län som skulle ingå i den här regionen. Och det är också det län där framförallt politikerna men även delvis invånarna har varit mest positiva till en stor region. Men i Jämtland protesterar de. I Norrbotten har de protesterat jättelivligt. Alltså det har inte varit populärt där. Men i Västernorrland så var det förhållandevis väl mottaget. Och det beror ju också på att vårt landsting håller på att rasa ihop fullständigt. Det är ju helt icke-fungerande.
Mm.
Och det finns ju ingen, tror jag, någonstans som har något förtroende för liksom landstingsledningen eller liksom oppositionen eller någon. Alltså, landstingspolitiken är körd. Liksom tjänsterna, alltså ledningen för sjukhus och sånt där, det har inte fungerat på många år och det blir bara sämre och sämre. Och nu var det väl senast bara nu i veckan så kom det något besked om att man planerar att lägga ner akutkirurgi nu på Örnsköldsviks sjukhus. Den ligger redan nere i Sollefteå på grund av personalbrist. Inte på grund av något politiskt beslut. Och så har man ju beslutat att lägga ner BB i Sollefteå. Och det bara kommer i ett. Det finns inga pengar. Det är ingen som kan styra upp det. Och nu måste det börja hända saker. Och då hade man ändå något slags hopp om att får vi en stor region så kanske det här styrs upp. Att man kanske kan samla kompetens. Alltså plockar man kompetens från fyra län så borde ju liksom grädden av dem borde kunna vara bra folk som kan sköta den här regionen och få lite ordning på framförallt vårdsituationen.
Mm.
Det tror jag har funnits ganska mycket hopp om och det har ju även funnits det från då så att säga från landstingsledningen i Västernorrland har man ju hoppats mycket på det här också.
Mm.
Och är ju besvikna. Så att nej, jag tycker inte att det känns bra alls. Och jag lutar mig också mot så att säga, de utredningar som har gjorts om regionbildning. Att alla utredningar som har gjorts kommer fram till att vi behöver reformera det här. Landstingen är liksom obsoleta på något sätt i sin nuvarande form. Och eftersom det här nu inte blir av så då lär det ju dröja väldigt länge innan det kan bli någon form av reform. Ja, för då ska det utredas igen och då ska man hitta på en ny modell för det här och så ska det. Så att jag känner mig väldigt pessimistisk när det gäller landstinget där jag bor.
Mm.
Mm.
Fast det hade ju också blivit väldigt konstigt utan Jämtland. Hade det inte det? Att det liksom, det är ju ändå ert grannland.
Jo, och Jämtland och Västernorrland skulle är ju faktiskt, alltså det är ju region mitt så att säga. Vi har ju jättemånga samarbeten.
Ja.
Inom de här frågorna som skulle handhas i regionen. Så att det hade ju också blivit konstigt. Alltså det blev ju konstigt där någonstans.
Ja.
När Jämtland
sprang. Ja, då sprack det. Och för min egen del kan jag ju känna, då som hälsing kan jag känna mig så här, lite lättad. Att jag inte skulle ingå i den här konstiga Svealandsregionen. Som bara kändes som någon slags så här, det som blir över region i princip liksom när Stockholm
då, var en egen.
Stockholm skulle bilda en egen med Gotland och sen så skulle det då vara liksom Region Skåne finns ju redan så skulle det vara Östergötland och Västergötland.
Men du skulle typ ha Uppsala.
Så. Och sen så skulle det då bildas liksom en region som skulle på något sätt så här, gå runt Mälardalen och liksom där vi skulle ingå. Och vi i Hälsingland är vi ju väldigt, vi vill ju tillhöra Norrland.
Nej.
Vi vill ju inte tillhöra Svealand.
Det vill ni ju inte.
Jo, i Hälsingland.
Vill ni det?
Ja, ja,
alltså
absolut.
På politiker och sådär.
Ja, men alltså, det skulle jag nog säga. Det gjordes faktiskt en enkät om det.
Gävleborg tycker jag är väldigt söderutinriktade och vill hellre tillhöra Mälardalsregionen.
Men det är ju Gästrikland. Gränsen går ju däremellan. Och då är det så här att det har faktiskt gjorts enkäter och undersökningar om det här. Och hälsingarna, de ser sig själva som norrlänningarna.
Det är så, ja.
Men gästrikarna, de ser sig själva som liksom sydsvenska. De vill hellre tillhöra Mälardalen. Så det där är två, det är liksom två olika skolor. Men jag kan väl också känna att det är synd. Jag tycker ju att det fanns en potential i att man skapade så stora strukturer så att man skulle vara tvungen att decentralisera dem på ett annat sätt än vad de här regionerna, de nuvarande regionerna, går att decentralisera. Därför att de här regionerna är liksom, de är för stora för att vara decentraliserade, men för små för att kunna decentralisera på ett vettigt sätt, om du förstår vad jag menar.
Ja, och jag kan ju nämna här bara för lyssnare som händelsevis inte vet att det fanns ju då till exempel en plan och en ambition med alla de här regionerna, att varje region till exempel ska ha ett universitetssjukhus.
Mm.
Och det är ju en sån här, alltså svårt att på något sätt ha några invändningar emot, att det måste ju vara jättebra att alla har liksom tillgång till ett universitetssjukhus som då så att säga också ska bidra till kompetens och kompetensutbyte och försörjning med andra sjukhus i regionen och sådär. Det är väl, jag hade sett fram emot att få lite mer vård i Umeå. Alltså nu skickas ju vi fortfarande dit, eller redan nu gör vi det, fast vi inte ingår i någon region. Men jag tycker att det också är liksom en poäng i det.
Ja, då är det status quo. Då får vi leva med
det.
Ja,
och det tycker jag är på riktigt jättetråkigt.
Mm. Vi rundar av med ett gladare kulturtips.
Ja.
Ann-Helén Lestadius.
Ja.
Norrländsk författare som fick Augustpriset för sin ungdomsbok.
Ja, som heter 10 över 1.
Mm. Och som faktiskt handlar om, det vill säga, vi har ju pratat om midnattssol tidigare, som jag har som underliggande tema där, Kiruna och stadsflytten av Kiruna och märkligheter kring det. Och den här ungdomsboken handlar om samma sak. 10 över 1 så spränger de i gruvan under jord, och huvudpersonen kan inte sova på nätterna. Och
ja, sen är
ligger vaken och är rädd och lyssnar på de här underjordiska sprängningarna.
Ja, och sen så som jag förstår, jag kan säga att jag faktiskt inte läst boken, men att den ju ändå är en vanlig ungdomsbok som handlar om en vanlig tjej med vanliga liksom tonårsproblem, och inramningen råkar vara att hon bor i Kiruna för att hon gör det. Och det har vi ju pratat om förut också. De här liksom skildringarna i kulturen där liksom inte platsen är i centrum för att det råkar vara Norrland, utan platsen råkar bara rama in det för att det är vanliga människor som gör vanliga saker där.
Det är snorbra. Det känns som att det kommer liksom flera, faktiskt flera, man kan bara kort nämna rapparen Zacke och hans skiva Fattigkussen till exempel, som handlar om Norrbotten och livet i Norrbotten och liksom tar upp kolonial problematik. Och också Frida Huvudens senaste skiva som också lyfter det här och liksom med dryga stockholmare som sätter en heder i att inte veta vad någonting norr om Uppsala är för någonting. Liksom. Det vinner någon slags gehör, känns det som. Det känns ändå som att vi kanske går mot någon ny situation där folk börjar bry sig på ett annat sätt.
Ja, men nästa heta, på riktigt heta så här, identitetspolitiska område och fråga, det kommer att vara glesbygd.
Ja, men så är det.
Det är upcoming nu.
Ja, alltså. Men det tror jag också. Ja. Ja. Och det är lite hett att vara norrlänning också.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.